Du lyssnar på Norra Saltkråkan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten på 1960-talet eftersom Saltkråkan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norra. En regnig dag i somras kom Ingrid Hedman och Ylva Bergman till kapellet på Norra och berättade om sin nyutkomna bok Öbor. I boken har du talat med kvinnor och män som är bosatta på öarna och födda på 1940-talet eller tidigare. I boken finns en mängd vackra personporträtt, både bild och text. Beställ boken på deras hemsida obor-7.webnode.se. Hej, välkomna alla till Norra kapell, alla norrabor och ni som inte är norrabor. Jag heter Mikael Ek och jag har startat Norra Saltkråkan-podden och det är kanske någon som har hört den. Och om det inte är någon som har hört den så kan ni hitta den där poddar finns. Jag vet att det är flera som har hört den. Och eftersom det är flera som har intervjuat här också och som pratar i podden. Och idag i våras faktiskt blev jag intervjuad av Ylva för tidningen Skärgården för den här podden. Då. Och då berättade hon om att de har gjort en bok, Öbor, som de intervjuar gamla. Ingrid Hedman och Ylva Bergman intervjuar gamla skärgårdsbor. Och så har vi lyckats få hit dem idag och fått ett jättefint program med först ert föredrag och sen kommer Marcus och spelar. Och så har ni lite fika med er.
Ja, det har vi. Kaffe och hembakt och även några köpekakor.
Så att det ska räcka.
Ja.
Välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Kul, vilket fint och varmt mottagande.
Ja, jätteroligt att vara här. Och vi tänkte börja den här föreläsningen med att jag tänkte läsa lite grann ur inledningen på den här boken. Att växa upp i skärgården eller att vistas här under långa perioder i barndomen lägger ofta grunden till en livslång kärlek. Den har för många blivit en plats som etsar sig fast i sinnet och som man drömmer om att återvända till senare i livet. Så var det för min mamma. Hennes familj hyrde övervåningen på ett hus under somrarna på Blidö under hennes barndom på 1950-talet. Och därefter kom hon att tillbringa hela sitt vuxenliv med att nostalgiskt blicka tillbaka på tiden som hon tillbringade här. I slutet av 1990-talet köpte hon ett fritidshus på ön med en tanke på att så småningom bosätta sig där permanent. Livet kom dock att ta en helt annan vändning. En kraftig hjärnblödning satte krokben för planerna och drömmen gick aldrig i uppfyllelse. Men jag minns att hon sagt att när hon var på ön kändes det som att hon äntligen fått komma hem. Mitt eget första möte med Stockholms skärgård var när jag kom till den lilla ön Särsjö tillsammans med mina föräldrar i mars 1979. Jag var 7 år. Min pappa hade precis köpt ett hus på ön och vi reste ut under påsken för att inspektera. Suddiga minnesbilder flimrar förbi. En karg vårvinterskärgård i bleka akvarellfärger i tonerna brunt, beige, grått, vitt. Spröda vassar, plasket av en gäddfena som slår i viken. Den lätt dimklädda fjärden som isen äntligen släppt taget om efter en oändlig vinter. Men framförallt minns jag den kompakta tystnaden. När taxisune som hämtat oss i sin båt i Klintsundet släppte av oss på bryggan på Särsö fanns inte en enda människa i sikte. Vi var helt ensamma. Den enda året rundboende familjen bodde på andra sidan ön. Påbylsade dunjackor och stickade mössor med stelfrusna fingrar och andetag som bildade tjocka rökmoln gick vi husesyn i sekelskiftesvillan. Jag minns att mitt barna jag, som den enbitna stadsunge jag var, undrade hur någon frivilligt kunde välja att bosätta sig här. Men på något sätt slog kärleken ändå rot, där och då. Och nu som vuxen gör jag precis som min mamma, längtar ständigt tillbaka. Kanske min 10-åriga son uttrycker det allra bäst. Mamma, du är världens tråkigaste. Du vill bara vara i skärgården. Ja. Ja, vi, jag och Ylva arbetar tillsammans på tidningen Skärgården sedan ett antal år tillbaka. Och vi har ju då haft förmånen att åka runt och träffa många öbor. Och det var väl då som under de här resorna ut till öarna som tanken slog rot om att vi ville fördjupa oss i det här ämnet. Vad ska man säga? Livet ute i skärgården. Hur är det att växa upp på en ö? Hur var livet på öarna förr i tiden? Och också den här vikten av att dokumentera en historia som är på väg att försvinna.
Mm. Precis. Så det var väl 2 år sedan ungefär som vi började med det här projektet. Och så kände vi väl att det kanske är dags nu, för att vi såg ju också en utveckling i skärgården där de här som har fötts och levt hela sina liv ute på en ö blir allt färre och färre. De fastboende minskar i antal, och det kändes viktigt att liksom fånga de här livsberättelserna nu innan det var för sent. Så då började vi det här projektet med att fundera kring vad vill vi göra, och landade ganska snabbt i ett personporträtt och låta de här människornas levnadsberättelser få ta plats. Det ville vi göra, och då började vi leta folk, och det gjorde vi på lite olika sätt. Vi hade dels själva bekantskaper som vi har gjort under våra reportage till tidningen. Men vi pratade också med hembygdsföreningar och frågade runt vem borde vi träffa, och fick många förslag som vi sedan i tur och ordning kontaktade, och vissa var väldigt ivriga att få vara med och andra fick man mer tjata på och verkligen liksom ha lite tålamod med att försöka lirka med och sådär, men som till slut faktiskt ställde upp. Och det har varit jätteroligt att få åka runt och träffa de här personerna. Så vi har varit uppifrån Gräsö i norr och ner till Landsort i söder och träffat 16 personer som nu finns dokumenterade i den här boken då. Vi har väl också försökt, när vi har valt ut de här personerna, lite tänka så där, vad har kännetecknat skärgården under de senaste 60, 70, 80 åren? Vilka näringar har varit viktiga? Vad behöver vi få med? Så vi har pratat med de som har sysslat med fiske, de som sysslat med jordbruk, lotsning, de här liksom nyckelnäringarna som har varit viktiga.
Mm. Precis. Och 16 stycken män och kvinnor då, som sagt, på olika öar. Och vi jag vet inte, ni kanske känner till kvinnan här på omslaget. Vet ni vem hon är? Hon heter Charlotte Skröder. Hon är dotter till Kardemumma. Och hon bor på en liten ö som heter Ängsholmen, som ligger precis utanför Utö. Hon var väldigt rolig. Hon är också guide och hon är van vid att berätta. Och ja, en fantastisk historieberättare. Så det var väldigt roligt att få träffa henne. Hon bor på en liten ö sida vid sida med sin dotter som är, och de har båda djur, de har getter, de har hundar, de har katter, de har inte katt, en hund, två hundar har de. De har får, de har en papegoja, de har de lever ett väldigt speciellt liv och det kändes jätteroligt att få träffa dem. Men som sagt, det är ju också, vi har en söderörabo som heter Herbert Jansson som var med nu också när vi var där på grannön alldeles nyss. Och från Blidö har vi då Britta Gunnarsson som ni kanske också känner till. Hon har drivit en lanthandel där tillsammans med sin pappa Ragnar Åkerström. Det kanske är någon som har varit där någon gång. Ja, ja, då kommer ni ihåg Britta och så. Britta var ju också politiker och väldigt engagerad i SIKO som hon var med och startade. Mm.
Så det som har varit intressant här, det har ju blivit samtal som har liksom tagit sin avstamp ur våra intervjupersoners liv och erfarenheter, men som också har handlat om skärgården i stort och utvecklingen som sker och lite liksom förhoppningar och farhågor för skärgårdens framtid, vad man ser, hur ser det ut, tar de nya generationerna över, hur ser det ut i så fall, vad har man för liksom rädslor kring skärgårdens framtid, men också vad har man för förhoppningar. Så det har liksom blivit väldigt intressanta diskussioner under de här mötena. Ja.
Ja. Ja, vi är inga orakel nu då, men vi har ju bollat de här tankarna med våra intervjupersoner liksom, så där, vad kommer hända, hur kommer skärgårdsskolorna, vad kommer hända med dem, för det är ju nästan alla överens om att skolan är ju verkligen en vad ska man säga, centralpunkt eller en nyckel funktion på en ö. Om en ö ska kunna leva året om och utvecklas så måste det finnas en skola. Så att det finns ju en stor oro, just när det gäller den frågan finns det en väldigt stor oro bland många öbor. Inte minst på Möja nu då, där de har fått lägga ner skolan precis, eller lägga ner, de har tagit en paus. Och då han vi pratade med på den ön då, Rune Wikström då, som säkert några känner till, fiskaren, han sa ju det att ja, men stänger de ner skolan då kan vi hälsa hem, säger han. Och nu har man ju gjort det, i alla fall satt den på paus. Så att det finns ju en jättestor oro kring just när det gäller skolorna liksom.
Men sen så är det också det här, det är något som jag har tagit med mig, det är att skärgården är inte liksom helt homogen, det ser inte ut likadant överallt på alla öar, utan öarna är ganska olika och på vissa finns det liksom en ganska stark framåtanda, som till exempel var vi ute på Ingmarsö och träffade Rolf Månsson där, som har drivit jordbruket ute på ön hela sitt liv. Och han har gått i pension men fått lämna över till en ny fyrbarnsfamilj som har flyttat dit och tar över. Och han känner ju en stark optimism liksom, och att det är roligt att se liksom att här tas hans livsverk tillvara och drivs vidare på ett sätt som känns hoppfullt. Och där känns det också kanske som att man har just lyckats med någonting i att man får ut barnfamiljer och det känns som att det finns liksom en framåtanda. Så det ser lite olika ut. Och saker förändras, så det behöver inte alltid vara till det negativa. Men det är klart att det finns en sorg hos många av våra äldre öbor i att man ser liksom att det slutar med mig här. Liksom, som är fisket till exempel, som ju inte som en skugga av sitt forna, liksom, sin forna tyngd i skärgården. Så det.
Samtidigt så tror jag också att det förändras ju också med liksom i generationerna också, vad man tycker är viktigt. Det är som en av våra intervjupersoner då, som klagade väldigt mycket över att den yngre generationen inte engagerar sig tillräckligt mycket. Man tycker att de bryr sig inte liksom och så. Och då så sa hennes dotter då att men det där stämmer ju inte alls. Vi yngre bryr oss visst, men om andra saker. Vi har andra intressen och andra liksom engagemang. Mm. Så att det behöver ju inte vara så att man är intresserad kanske av precis exakt samma saker när man är i olika åldrar. Utan för vissa är ju vissa saker viktigt och för andra är det andra saker. Så att, Så vi har ju ändå en stor förhoppning om att det ska vara. Och det har ju också, det är ju positiva nyheter också när det, alltså, allt fler blir ju deltidsboende ute i skärgården, och de här gränserna har ju suddats ut mycket mellan fastboende och fritidsboende, och att allt fler väljer att tillbringa längre tid ute på öarna. Och det hoppas man ju också kan leda till ett mer året runt boende för många. Många har ju upptäckt hur fantastiskt det är här under lågsäsongen. Och inte minst efter pandemin så har man ju faktiskt upptäckt att ja, men det går ju att jobba från skärgården också. Och det finns ju, så det finns ju möjligheter att leva här permanent. Mm.
Det har varit otroligt fina möten, som sagt. Vi har ju slagits av liksom just alla våra intervjupersoners stora kärlek till den här platsen som är Stockholms skärgård. Mm. Vi har ju frågat i stort sett alla av dem, har du aldrig längtat i land eller liksom till fastlandet?
Till ett bekvämare liv?
Till mer bekvämlighet och uteslutande har de ju sagt nej. Eftertryck. Och just det här att...
De har nästan inte förstått den frågan. Nej, precis. De har tyckt, varför skulle jag vilja komma härifrån? Du ser ju hur jag har det. Varför skulle jag vilja komma härifrån?
Och just det här liksom att men nu på ålderns höst, hur tänker du kring det här med att kanske flytta in och få det liksom bekvämare på något äldreboende? Nej, då får ni tvinga dit mig. Det säger de allra flesta. Så att det finns en stark liksom kärlek till öarna har varit genomgående.
Mm.
Väldigt fint.
Jag vet inte om du vill läsa lite grann. Det är så att det är jag som har skrivit boken, förutom ett kapitel som Ylva faktiskt har skrivit. Och då tänkte vi att hon skulle få läsa det.
Jag kan få läsa en liten del av det.
Och
det kapitlet handlar om Björn Öberg som bor nere på Landsort och jobbar som, eller har jobbat som lots. Och då ska vi se. Mm. Det här kapitlet heter 14 generationens vägvisare. Båtresan från Ankarudden ut till Landsort är inte särskilt lång, men när vi stiger i land på ön en dag sent i oktober känns det som att vi har kommit till en väsensskild del av arkipelagen. Man kan säga att skärgården slutar här, eller börjar, beroende på från vilket håll man kommer. Det är den sydligaste utposten, entrén in i skärgårdens labyrint av öar och skär. En smal, långsträckt klippremsa i glipan mellan öppen himmel och öppet hav. Luften känns på något vis saltare och högre här. Kanske är det de stora vidderna och den karga, vindpinade miljön som gör det. Rönnbär och klippoxel lyser i rött och gult mot den stålgrå himlen. Här drar flyttfåglarna förbi i stora sträck. En del kanske stannar och vilar en stund innan den riktigt långa färden tar vid, ner till Medelhavets eller Afrikas värme. På höjden uppe vid fyren sitter en fågelskådare i lä bakom en av de gamla kanonerna med kikaren ställd upp i skyn för en skymt av de sista gässen och ejdrarna vars sträck nu glesats ut. I övrigt tycks det folktomt på ön. Det har tvistats en del om vad ön heter. Både Landsort och Öja förekommer genom historien för såväl ön som det lilla samhället på öns sydspets. Men Öja är det bara landkrabbor som säger, har vi fått veta. I byn ligger klungor av små hus utströsslade i klippskrevorna. Ur det flacka landskapet reser sig dels den bastanta rödvita fyren, Sveriges äldsta, och dels den gamla lotsutkiken, ett brutalistiskt höghus i betong med radar och antenner som känns malplacé i fiskebyidyllen. Utkiken avvecklades 1998 och tjänstgör idag som hotell och konferensanläggning. Mellan Västerhamn och Österhamn är ön inte mer än en tvärhand bred. I Västerhamn ligger de brandorangea lotsbåtarna med pilot präntat i vita och svarta bokstäver längs sidorna, tryggt förankrade vid kaj. När vi passerar glimmar det till i Björn Öbergs ögon. Han har över 6000 lotsningar i bagaget efter 30 år i yrket. Var det självklart att du skulle bli lots? Björn tittar på oss som om vi kom från yttre rymden. Ja. Vägen var utstakad från början. Ja, för din pappa var lots också. Ja. Och hur upplevde du hans jobb när du var liten? Ja, vadå? Jag hade väl inte mycket att jämföra med. Men tyckte du det verkade spännande? Ja, det vet jag inte. Men du hade inga drömmar om att göra något annat? Det är så länge sedan. Det har jag i så fall glömt. Svaren är korthuggna och självklara. Men kanske är det inte så konstigt. Det är inte bara i Björn Öbergs släkt som lotsandet går tillbaka i sannolikt hela 14 generationer. Det ligger i hela öns DNA. Landsort är vägvisarnas ö. Mm. Litet smakprov.
Ja.
Jag vet att ni har intervjuat både två gräskebor också.
Ja.
Och sen en södrabo. Är det någon skillnad på de öarna? De ligger väldigt nära varandra. Det är bara en fjärd emellan Norrfjärden.
Mm.
Kan man säga att det finns någon skillnad i dem?
Bra fråga.
Bra fråga. Mm. Det vet jag inte om vi har reflekterat över sådär.
Alltså, ja, skillnad mellan Söderöra och Gräskö.
För det är ganska stor skillnad mellan Norröra och Söderöra. Ja. Fast det bara är 50 meter mellan öarna.
Just det, ja.
Ja, precis.
Och sen skolan på Söderöra fanns väl kvar fram till slutet av 50-talet. 55 var det. Okay. Men på Gräskö har de också... Hur är det med skolan på Gräskö? Alltså de som vi har intervjuat då, Bojan och Sven på Gräskö, de är uppvuxna på Husarö. Eller nej, förlåt. Blidö menar jag. Så, att, så jag vet inte hur det är med Gräskö skolan. Precis, för det har aldrig funnits någon skola. Jag tror aldrig det funnits någon skola på Gräskö väl. Men än idag så åker ju barnen från, ja, från Gräskö då in till Yxland, hur Köpmanholms skola. Ja, nej, men skolfrågan är jätteintressant och som sagt en nyckelfråga. Och det var så vi hade tänkt först egentligen att vi skulle skriva en bok om just skärgårdsskolan och den skolans utveckling. Men sen kände vi att det ämnet var lite för smalt. Vi ville bredda det lite grann och då så kom vi på det här med att vi ska göra personporträtt istället. Så att, ja.
Ja, alltså jag skulle säga att det beror på vem som sitter vid makten lite grann. Om jag tar Värmdö som exempel, för där har frågan varit ganska aktuell nu den senaste mandatperioden. Och där har där man från när det var moderatlett gick man ut och sa att nej, men nu ska vi stänga skolor och, eller liksom konsolidera och flytta öbarn och så. Och liksom oppositionen gick ut och var kraftigt emot. Och då ordnades folkomröstningar och man räddade kvar skolan. Men sen när Socialdemokraterna nu tog makten så insåg man att det var inte så enkelt. Och då fick man liksom fatta det här beslutet på Möja nu. Då. Så att det är ju, alla säger nog att man vill behålla skolorna, men den krassa verkligheten kan tvinga en till andra beslut. Men jag vet inte, det är absolut en liksom politisk fråga som diskuteras i många kommuner. Och det jag tror att det stora problemet är ju kanske den här osäkerheten som finns kring skolorna. Att man måste ju liksom, ska man som barnfamilj välja att flytta ut och bosätta sig på något, så vill man ju veta att det finns en långsiktighet. Att skolan inte kommer liksom öppna ett år och sen läggas ner nästa och sen öppna. Man vill ju veta att det kommer finnas en skola, men man vill också veta att det kommer vara en bra skola. Mm. Att det inte kommer vara någon skola som liksom hölls öppen på nåder på något sätt. Så att det är en svår fråga som inte kanske har något enkelt svar, men att det finns mer att göra. Man säger ju ofta att man lägger i malpåse i något år och vissa delar kanske då. Sådär. Sen vad det innebär, vet man inte. Det är bara högstadiet som berörs just nu. Men just det här att det har varit uppe för debatt kring. Och sen även då 1-6 har inte all undervisning på Möja, utan de reser några dagar i veckan in till Djurö till exempel. Och
det är ju mindre skört såklart på större öar. Liksom. Så är det ju. På Utö till exempel som vi har varit på, som är ju en stor ö med en väldigt stor liksom fast befolkning ändå. Där har ju också varit skolfrågan har varit lite så här just nu, för att helt plötsligt så hoppade ju alla lärarna av en vecka före skolavslutningen, så sa ju samtliga lärare att de skulle sluta. Så då var det plötsligt lite panik där och man undrade hur det ska gå, men nu verkar det som att det går bra ändå. Och liksom, jag tror ändå att det är större öar med större elevunderlag och liksom fler människor som kan strida för de här frågorna liksom, är ju mindre sårbara såklart.
Vi har en, precis, Elsie Wikström har vi med från Ljusterö. Hon bodde även ute på en liten ö utanför Ljusterö som heter Örn. Eller Lillören. Mm. Och, men vi träffade henne när hon hade flyttat in till Ljusterö igen. Och,
precis. Hon har skrivit, hon har skrivit en bok som heter Jäntungen på Örn, som är en fantastisk bok som vi också fick mycket information ifrån. Och hon, den här lilla ön då är ju, alltså hon växte ju upp på ett sätt som barn idag inte kan tänka sig överhuvudtaget. Det var ju ganska, hon fick ju gå över isen till skolan till exempel på morgonen för att hennes det fanns ju ingen skolskjuts direkt utan, eller någon annan sätt att alltså ta sig till utan man gick över isen i mörker och då hade hennes pappa satt ut granar på isen så att hon inte skulle gå vilse. Vi pratade om det där, hennes barnbarn var med ändå och då satt vi och diskuterade här hur dagens barn är i jämförelse med barnen på den tiden. Och då förklarade vi då, jag och hennes barnbarn Magnus, att ja, våra söner, de är ganska lata, de orkar ju inte mycket, de orkar knappt städa sitt rum ens. Och då sa Elsie, brister hon ut på henne, säger, men herregud, vad ska det bli av de här unga? Det blir ju klemigt folk. för henne var det helt, ja, och hon förstod inte, för hon fick ju börja jobba på gården redan när hon var barn. Liksom. Det var ju liksom att ta hand om djuren och det var ju att jobba ute på åkern och det var liksom...
Det var ingen gnäll.
Nej, det var ett helt annat liv. Mm. Så, ja... Och det finns väldigt fina bilder i boken på just hennes uppväxt på den här ön och när hon tog hand om hönorna och så. Så att, ja. Mm. Ja.
Ni pratar med Magdalena Rinaldo.
Rinaldo, ja, just det. Mm.
På Furusund och Lygna.
Just ja.
Är det söderskärgården? Men kan ni berätta någonting om utskärgården? Är det den personen ni har som är från utskärgården?
Ja, det är väl precis. Sen så har vi ju i och för sig också... Ja, Marianne Brus då, som man får ju säga understen är ju rätt långt ut i Ålandshav. Men om man säger liksom Lygna skärgården är ju Stockholms skärgård ytterst där så. Så det är väl hon därifrån, precis. Och hon har ju mycket liksom det här perspektivet med att ha tittat på hur djurlivet har förändrats i skärgården. Hon tillsammans med sin man då, Sten, har ju tillsammans inventerat ejder i många år. På Lygna har man ju en otroligt lång historik av att inventera ejder och där har man ju liksom sett tydliga förändringar i ejderbeståndet. Och Magdalena är ju en person som verkligen har liksom, eller som verkligen brinner för djur och natur. Och jag har varit med henne där ute på Lygna och inventerat ejder för några år sedan. Det var ganska sorgligt för vi hittade ingen alls. nu ska vi se. Jag var med henne ut 2017 var det. Då hittade vi ingenting. Sen så det är inte så att det inte finns ejder, men det har flyttat längre in. Så att det är liksom det är samma liksom med säl och med andra djurarter också, att de ändrar liksom beteende och kommer längre och längre in i skärgården för att leta mat och sådär. Så det, men ja, jag har för mig också att man har sett lite positiva tecken för ejder nu på sistone.
Ja.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Tack. Tack Ingrid och Ylva att ni svarade på min inbjudan och kom till Norra i somras. Tack också för att jag fick spela in er. Musiken i början och slutet är av Marcus Fagerlund och den är inspelad på min veranda i somras. Mer musik av Marcus hittar du på Spotify. Tack också till min fru Anna för setup och för fotografering. Om du vill kommentera något i podden så finns vi på Facebook. Sök på Norra Saltkråkan-podden. Ta gärna en halv minut och lämna ett omdöme i din poddspelare. Vi gör det lättare att hitta den för andra. Tack för att du lyssnat.